Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tjejtisdagen! Den enda tisdagen
den enda
som vi brukar säga här på nyhetsshowen live från GP-huset.
Hallå!
God morgon Linnea Rönnqvist.
God morgon Fanny Wijk.
Hur mår du tänkte jag säga?
Skit i
det. Vad ska du prata om? Det är det enda jag bryr mig om.
Det är det enda du bryr dig om. Jag ska fortsätta det jag pratade om igår. Ungern röstade ju ja i parlamentet igår.
Ingen kan ha missat.
Vad var det jag sa?
Ja, vad var det du sa?
Det var väldigt många andra som sa det också, så att jag var inte så unik. Men det hände, vi kommer höra ett litet klipp på hur det lät när Ulf Kristersson tog emot den här nyheten i en fönstersmyg.
Inget ord man hör varje dag.
Nej.
Nej. Jag ska prata om den här spårvagnskrocken som skedde här i Gamlestan igår kväll och som fortfarande påverkar göteborgarna.
Mm.
Och sen ska jag också prata om Karlatornet där strömmen gick och alla ändå var jätteglada. Var så glada.
Jag hörde någon som sa att det var lite kris.
Ja, det var även den ska få komma till tals när vi pratar om det här sen.
Ja.
Sen får vi två gäster idag. Det är Pontus Stocktrader Olausson som för 8 år sedan bestämde sig för att ett vanligt jobb inte var något för honom och istället lever då på aktier.
Ja.
Va? Kan man göra så?
Hur gör man? Hur då? Snälla, lär mig.
Ja, vi har väldigt många frågor. Vi får... vi ska ta dem alla, helt enkelt.
Vi tar dem i tur och ordning.
Ja, det gör vi. Sen kommer också vår fotbollskonung Robert Laul för att berätta om den nya arroganta dansken.
Ja.
Tillika vår nya förbundskapten för herrar i fotboll, Jon Dahl Thomasen. Vem är det? Och hur är han? Vad betyder det här? Ja. Det vet Robert Laul. Och sen blir det bakvagn.
Sen blir det bakvagn.
Vad har du där?
Det blir del 2 i fågelkursen.
Nej!
Joho.
Mysets mamma, tänkte jag säga. Men,
ja, det kommer det faktiskt att bli. Och mys för många mammor. Den är ganska populär bland mammor, den här fågelkursen. faktiskt.
Men säkert också unga.
Säkert också, ja precis. Jo, absolut.
Unga mammor.
Sen ska jag berätta lite om hur mycket sjukhuskläder patienter snor här i området. Och vad som hände egentligen med biljettintäkterna efter att Västtrafik införde civila biljettkontrollanter.
Jag ska prata om en säl.
Ja! Fast också nej. För det kanske är lite sorgligt.
Ja, men den var väldigt söt.
Ja, otroligt.
Jag ska också prata ännu mer om Gunilla Persson. Det är typ 10 år gånger jag pratar
om det
här.
Tur att du är tillbaka. Så vi får en uppföljning.
Ja, jag känner att ni har bara inte tagit de här jätteviktiga nyheterna när inte jag har sett.
Det är helt korrekt. Så vi kan ha missat en eller två turer i detta.
Ja, men don't be afraid. Jag kommer att dra det hela.
Ja, vad skönt.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Jättebra.
Ja, jag gör faktiskt det för att jag lyckades rädda min favorittröja igår.
Från dig själv när du tvättade?
Nej, men den hade fått en jätteful liksom, fettfläck mitt på magen.
Nej.
Och det hände för flera månader sedan. Så jag har egentligen liksom gått och varit så, vad ska jag göra? måste jag säga hej då till den.
Men du har inte försökt tvätta den på flera månader här?
Jo, jag har försökt tvätta den på ett vanligt sätt. Utan något som helst försök med fläckborttagning. Och så igår så gjorde jag det. Och det funkade. Och då kände jag mig som en jävla trollkar. Så att nu är jag liksom på en high för att min tröja är tillbaka.
Du kände inte, varför gjorde jag inte bara det här från början?
Jo, absolut. Det gjorde jag. Men var sak har sin tid.
Vad var det du åt?
Ingen aning, den bara dök upp.
Va?
Fläcken, jag minns inte när den kom till faktiskt.
Fruktansvärt.
Men det kan väl ha varit någon tomatsås kanske här nere i källaren eller något.
Ja, du, det ska man inte skoja bort.
Nej, hur mår du?
Men ja, jag har verkligen, jag mår äntligen bra.
Äntligen
efter
bra!
Efter att jag var ute i lördags. Alltså, jag vet inte. Jag är verkligen inte ung längre.
Vad kul att du och jag ska på restaurang då, bland annat du och jag imorgon.
Ja, jag vet. Mm. Men det kommer inte bli i närheten.
Nej, vad skönt.
Av det här. Som jag var med om i helgen.
Ja.
Jag tror vi bara lämnar. Vi lämnar bara där. Jag känner att det är fan min ensak. Igår, Linnea, vid 18.41- så larmades räddningstjänst, ambulans och polis till en spårvagnsolycka mellan hållplatserna Hjällbo och Gamlestan. Ja, alldeles nära där vi sitter nu.
Ja, den långa biten där mellan
den
de två
långa, långa biten, ja. Längs tågspåren.
Ja, just det. Och E45-an, va?
Ja, du, det vet inte jag.
Nej, jag tror
jag
det.
Jag kan inte köra bil, men det kan jag verkligen. Jag kör kort i 10 år. Men skit i det. Enligt uppgifter till Västtrafik då, så ska var det en av vagnarna då som stod still. När den blev påkörd av en annan vagn bakifrån.
Aha.
Och varför det har skett, det vet vi fortfarande inte.
Nej.
Men det är det som enligt Västtrafik har skett i alla fall.
Just det, sånt kan ju hända. För jag hade jättesvårt att få ihop först hur två spårvagnar kan krocka.
Jag vet, då tänker man att det är så...
Alltså att båda kör framåt, tänker man ju.
Ja, det, nej, var, men så var det. Verkar vara att en stod still i väntan på något och den andra kom bakom. Och det drogs igång ett stort räddningspådrag på platsen. Vi ska höra GPs reporter Anders Abrahamsson som var där precis vid olyckan igår.
De här spårvagnarna står ju kvar här bakom mig och räddningstjänsten och ambulanspersonal går fortfarande och lyser in i vagnarna med ficklampor. Kanske för att säkerställa att det inte finns någon person kvar i dem.
De gick helt enkelt bakom Anders som man ser här på filmen på GP.se och lyste igenom bara för att se att de var helt tömda. Mm. För det var liksom inte vid en hållplats.
Nej, just det.
Som det här skedde. Utan det var mitt på spåret vid i höjd med Alelyckans sportcenter, läser jag här.
Mm.
För de som vet var det ligger. Och då blir det ju lite svårt helt enkelt. De var tvungna att evakuera alla som var i vagnarna. Och polisen sökte även under kvällen av närområdet med drönare för att försäkra sig om att skadade resenärer inte befann sig i den leriga och blöta terrängen in till spårvagnsspåret.
Jaha.
What? Men ibland, så här säger de, ibland kan folk bli chockade och förvirrade i samband med en olycka. Och då är det viktigt att vi hittar dem så att de inte hamnar skadade längre bort.
Aha, gud, för jag tänkte det. Det var väl inte sån kraft liksom, i själva krocken?
Nej, okay. Precis. Utan det är då att Hans-Jörgen Ostler på polisen, eller deras presstalsperson säger det här till oss på GP, att typ, det kan hända att någon har liksom själv gått ut och bara, vad håller jag på med och vad hände precis?
Ja.
Ja, och det kan man ju förstå, att man blir lite chockad.
Verkligen.
Om man sitter där i godan ro på väg hem från jobbet. Och totalt ska det röra sig om ett 10-tal personer som har skadats då i den här olyckan. Vi ska höra Anders Abrahamsson igen.
Och vi har också sett hur ambulanspersonal och personal från räddningstjänsten har burit iväg patienter i bår till ambulanserna som är här bakom mig. Och andra skadade har haltat ifrån spårvagnarna.
Mm. Oj, ja,
ganska dramatiskt får man ändå säga.
Ja.
Exakt hur allvarligt skadade de här personerna är vet vi inte. Men enligt polisen så är det en som är mer skadad än de andra. Och det rör sig då om 10 personer totalt.
Mm.
Det verkar vara liksom någon har ont i nacken. Någon verkar liksom ha blödit.
Ja.
Enligt Peter Adelsson som är också presstalsperson på polisen. Men exakt vad som hänt var alltså inte klart varken då eller nu. Och Anders Abrahamsson såg då poliser som gick runt där under gårdagskvällen och och förhörde sig lite.
Varför olyckan har inträffat är ännu oklart. Vi ser att också att polisen är här och försöker prata med så många som möjligt som har varit med om olyckan. Och man har också samlat alla inblandade i en lokal här bakom oss.
De fick komma in för att värma sig lite eftersom polisen ville prata med alla då. Så kände de väl att kanske inte ska behöva stå här ute i Gamla stan i februari.
Mitt i ett dike någonstans.
I någon lerig terräng.
I spåret.
Ja. Mm. Den här händelsen utreds i alla fall som trafikolycka med brottsrubricering vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Det vill inte, hör ju inte till vanligheterna. Den här typen av liksom, omfång av skadade i en spårvagnsolycka ändå.
Nej, för det man tänker är ju att de vanligtvis går ganska långsamt.
Ja, jag vet. Och då tänker jag så här. Just de här hållplatserna från centralen ut mot Gamla stan och Hjällbo är ju så sjukt långa.
Ja.
De bara drar på där.
Sant, det är ju en lång raksträcka.
Det är en lång raksträcka. Och klart är i alla fall att under hela gårdagskvällen, men även nu på morgonen, så är det stopp i spårvagnstrafiken mellan Angered och Gamla stan. Och enligt Västtrafiks trafikinformation så har man då ersättningsbussar som går från Gamla stadstorget och hela vägen ut till Angered.
Västtrafik säger att en av spårvagnarna stod stilla och att de här spårvagnarna...
Det här har hänt mig en gång innan.
Förlåt,
ni som bara hör. Så har jag liksom inte tagit på något. Utan det börjar spela Anders Abrahamsson igen. Men bara, tyst med dig. Han var ju där. Vad fan vet du om det? Ja, skitsamma. Det går ingen trafik där. Det sista jag gjorde innan jag hoppade in i studion var att jag frågade dem på Breaking. Hur går det? Är det någon trafik? Nej, det är fortfarande ingen spårvagnstrafik. Västtrafik säger att ni får hålla koll i appen. Och på vår hemsida och kolla under morgonen. De tror att det kommer komma igång nu. Och det som dröjer är ju då att man måste boxera bort de här spårvagnarna.
Just det,
som står på spåret.
Ja, för det var någon som till och med hade spårat ur, va?
Ja, jag förstod det som det. Och sen så behöver man då undersöka rälsen.
Ja.
Så att det inte blir fler olyckor.
Nej, tack.
Så om ni ska åka denna väg nu på morgonen, surfa in. På g.se. Eller Västtrafiks app.
Nu du, Fanny.
Ja, nu vill jag veta.
Ungen sa ja!
Jag typ sket i det igår för att jag bara... Jag vet att jag får det här av Linnea sen.
Ungen sa ja!
Jippi! Eller?
Jippi, eller det är ett konstaterande i alla fall. Att de sa
ja. Men det kändes konstigt att bara reagera som sa ja. Jag vet,
med en sån checkmark. Bara.
Ja, med verbal check.
Ja, precis. Nej, men de röstade ju igår i parlamentet då i Ungern och så här lät det. Vi kan lyssna lite när Ulf Kristersson då tog emot det här beskedet om hur det gick i omröstningen.
188 mot 6. Mycket bra.
What the fuck?
188 mot 6. Mycket
bra. Men varför
bra.
Låter det så sjukt?
Därför att han var inte uppmickad ordentligt. Och det är tyvärr SVTs fel.
Nej, men!
Ja, det är inte mitt fel.
Nej, det trodde jag. Jag trodde aldrig det var ditt fel.
Nej, vill du höra det en gång till?
Ja, det vill jag göra.
188 mot 6. Mycket bra.
Låter som han är i badrummet.
Ja, eller hur? Men han sitter i något sånt, du vet, så fint gammalt jävla rum i riksdagen någonstans, tror jag. Men liksom, för det är ju därför också han kan sitta i den här fönstersmygen, heter det väl ändå, va?
Alltså, if you say
fönsterbläcket.
So. Ja, det känns mer bekant.
Jag tittar på Emily, det känns som att du kan de här typen av ord. Man kan inte säga liksom, ja men nej, hon rycker på axlarna. Nej, men det är ju inte liksom en vanlig fönsterbräda, va? Utan det är ju ett sånt djupt fönster som man kan sitta i. Vi kan reda ut sen vad det
är. Ja, det är hemma.
Ja, vad kul för dig. Det har jag också haft en gång i tiden. Skriv gärna till oss på Instagram om du också har haft det någon gång, så sammanställer vi en lista. Men SVT hade då fått vara med när han fick det här beskedet. Så de filmade honom också.
Och de blev så exalterade att de glömde micka upp honom.
Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till. Men det kan ju också vara, du vet, det är ju mycket skit med kameror. Man ska ju ha rätt inställning och alltså, allt sånt där.
I wouldn't know, jag har aldrig jobbat med tv.
Nej, men så är det ju i alla fall. Men de fick vara med och då satt han i det här fina, fina rummet när en svensk ambassadör då, som var på plats i Budapest, ringde till Ulf och berättade. Och 188 mot 6, det var alltså då resultatet som jag nämnde tidigare i omröstningen. Vilka som röstade och
mycket bra. Vilka,
men hur många? Mycket bra tyckte han. Han sa till och med mycket bra en gång till. Men då hade SVT faktiskt lagt någon som gick med klackar över, så det fick jag ta bort. Ja, precis.
Det var en liten känga.
En liten, ja precis, men ändå. Hur mycket firande och liksom fest var det efter det här beskedet då? Kan man undra.
Jag tror bara Ulf gick hem.
Ja, han sa så här. Jag är glad över att beslutet är fattat. Det är inte hejdundrande stämning. Det är ett ganska dovt läge i omvärlden och det är en ganska dov anledning till att vi har fattat det här beslutet. Sinnesstämningen är inte direkt festlig i nuläget.
Aha.
Och det präglar nog mig också. Festligheterna får komma när Ukraina har vunnit sin frihet också. Så.
Okej, han gick, han gjorde en sån.
Han gjorde en sån. Gjorde Liberalerna det?
Jag vill säga nej då, för att jag tyckte det var ganska tråkigt.
Deras utrikespolitiska talesperson Joar Forssell, han hade champagne på kylning.
Nej!
Jo! Och säger till Expressen då att han hoppas på NATO-tårta till riksdagsmötet. Liberalernas då, riksdagsmöte på tisdagen, alltså idag.
Undrar hur den ser ut. Är det prinsesstårta va?
Ja, kanske att det är prinsesstårta med någon slags blå marsipan.
Formad
bara.
Som ett vapen. Formad som ett jasgripen.
Exakt, precis. Mm. Ja, eller möjligtvis loggan. Det gjorde han i alla fall. Äntligen, sa Johan Persson. Han sa också så här på bakverkstemat. Det kanske blir en liten Budapestbakelse till eftermiddagsfikat. Men jag väntar med det stora firandet tills att Sverige faktiskt är medlemmar. Liberalerna har väntat på det här i mer än 25 års tid. Jag kan hålla mig några dagar till.
Okay.
Vi tycker att det har varit en lång process på 2 år nästan.
Ja.
Men Johan Persson har väntat i 25 år.
Hold my beer.
Ja, precis. Mm. Det är ingen fara för honom. Vänsterpartiet då, de var lite mer i Kristerssons läge kan man säga. I alla fall inte fest. Ett haveri, sa faktiskt deras utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling till Ekot.
Här har det funnits en väldigt stress och hets från svenska politiker att så snabbt som möjligt komma med i NATO, men som istället har visat sig blivit en lång och svår resa och därför har varit ett haveri.
Mm. Det är lite samma känsla i Miljöpartiet också från Daniel Heldén.
Vi har varit alliansfria i 200 år och att på så snabbt slänga in en ansökan tycker inte vi var ett bra sätt att göra det här på.
Det gick lite snabbt i början där för Miljöpartiet, eller i början av processen. I alla fall.
Ja, det får man väl säga då om man jämför med Johan Perssons perspektiv i alla fall.
Ja, exakt. Mm. Men Ungern har i alla fall ratificerat oss, detta vackra ord.
What does it mean?
Du, det betyder att alla länder har ju nu sagt ja till att vi ska få vara med.
Tackar.
Men vissa grejer återstår.
Ja, det brukar vara så, va?
Ja, innan då den svenska flaggan kan hissas utanför NATOs högkvarter i Bryssel. Där vi då, som vi har rapporterat om tidigare, det står en flaggstång redo.
Ja.
Och den har stått där.
Den är naken.
Och Sveriges liksom så NATO, nu minns jag inte hans namn riktigt, men han är ju vår representant på något sätt i de här frågorna. Han sa ju också då att han går förbi den varje dag. Och tittar upp mot den tomma flaggstången.
Ja,
verkligen. Han får gå ut när de ska ha olika möten och sådana grejer.
Ja.
I alla fall, det är några grejer kvar.
Mm.
Det finns, för den som är intresserad, en otrolig tidslinje på gp.se.
Det, jag såg det.
Ja.
Det är någon som har varit så duktig.
Den är faktiskt väldigt snygg och informativ.
Mm.
Toppen. Jag ska inte dra hela den.
Nej.
Men jag drar lite grann nu här.
Ja,
jag drar
det
lite snabbt så får man hänga med. Ungerns president ska skriva under.
Mm.
Dokumenten ska sedan skickas till USAs utrikesdepartement. De meddelar sedan Jens Stoltenberg att Sverige har uppfyllt alla villkor.
Mm.
Sen Jens Stoltenberg igen då, alltså NATOs generalsekreterare, skriver under en inbjudan och skickar den till Sverige. Anslutningsdokumenten skrivs under av vår utrikesminister Tobias Billström. De skickas sen tillbaka till USAs utrikesdepartement. Där deponeras de och därmed är Sverige medlem. Det blir en ceremoni med flagghissning vid huvudkvarteret i Bryssel. Och Sverige får i och med det, inte just flagghissningen, tillgång till NATOs operativa planering.
Wow.
Papper ska skickas fram och tillbaka runt jorden, en flagga ska hissas och sen får vi höra vad alla andra vet.
Ja, det undrar jag om det är så här. Något helt otroligt.
Eller hur? Kan det vara så att det finns någon information om aliens, höll jag på att säga? Jag skojar bara.
Jag har missuppfattat hela NATOs syfte. Jag tror att det är sån spana efter UFO.
Ja, jag tror inte det är det.
Nej, jag tror inte heller det. Men okej, det var ju låter skitjobbigt, men det är väl inte så jobbigt. Det bara lät väldigt mycket nu, ja, när du sa det så på rad.
Det är ju många steg. Papper hit, sen papper dit, skrivs under av två olika människor, skickas tillbaka, deponeras då, det här konstiga ordet, som man inte stöter på så ofta.
Nej.
Och sen lite flagghissning och fest.
Ja, ja, men vi väntar på att Ulfs champagne ska kylas då helt enkelt.
Ja, Liberalerna säger ju.
Ja, men de har väl redan kylt sig.
Ja. Och jag vet inte om han kommer dricka någon champagne. Det lät ju, han var ju inne på det att...
Ja, just det. Han skulle vänta till Ukrainas när de har, frihet.
Ja, precis.
Ja, ja, okej. Okay, ja. Ja, då väntar vi inte på det.
Nej, vi väntar på flagghissningen.
Ja, det gör vi. Hon är på väg att klättra upp på sin stol.
Hon är här!
Och med hon menar jag Isabella Persson!
God morgon!
God morgon! Har du någon åsikt om den här danska?
Tomasson?
Ja.
Men kul!
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 Ja, vi får se vad, om Robert Laul håller med dig sen. Men nu byter vi tona.
Det gör vi.
Nyhetstona.
Joe Biden tror att ett beslut om vapenvila mellan Israel och Hamas kan fattas under denna vecka. Hans förhoppning är att en vapenvila ska vara på plats redan nästa måndag och att man enligt hans säkerhetsrådgivare ska vara nära ett avtal nu. Tidigare har det kommit uppgifter om att Israel och medlemsländerna Egypten, Qatar och USA är överens om ett grundläggande ramverk för vapenvilan. 23 personer har dömts av en usbekisk domstol till fängelse. Detta efter att 68 barn dött efter att ha tagit hostmedicin, det rapporterar BBC. Enligt domstolen hade mannen som dömdes till längst straff gjort sig skyldig till korruption, skattebedrägeri och förfalskning. Hostmedicinen som orsakade dödsfallen var tillverkad i Indien och landet har sedan tidigare stoppat licensen för tillverkaren bakom medicinen. Taylor Swift slår nya rekord. I totalt 384 veckor så har nu något av hennes flera album legat på topp 10 på prestigefyllda Billboard 200. Listan samlar de populäraste skivorna i USA och när senaste listan kom hade hon inte mindre än tre album med, 1989, Lover och Midnights. Och med det slår hon Beatles tidigare rekord på 382 veckor. Första gången Swift tog sig upp på listan var november 2017 och sedan dess har hon alltså hållit sig kvar.
Oj.
Alltså, det är bara februari och jag är redan så trött på Taylor Swift.
alltså, hon, det är,
men ja. Det går ju inte att ignorera henne uppenbarligen när man kommer upp i en viss typ av stardom.
Jag vill liksom läsa den här nyheten flera gånger. Jag bara, har hon alltså legat topp 10?
Ja.
I... sen november 2017.
Det är ju sinnessjukt.
Ja, det är faktiskt sinnessjukt. Mm. Men hon måste vara ganska produktiv då.
Ja, får man absolut.
Ja, just det. Och det var också att hon återsläppte sina gamla album. Ja. Så då fick de en chans till. Ett tips där ute.
Det är samma med Beatles. Som har ett band. Samma med Beatles ju, att de har ju, senaste gången de var på topp 10 var 2022. När deras klassiska Revolver släpptes i nytappning. Så de gjorde sig också aktuella igen.
Men de gjorde i alla fall en ny AI-låt.
Ja, exakt.
Men det var förra året kanske.
Ja, det var inte 2022.
Nej, den verkar inte ha kommit upp då.
Nej.
Ja, nej, jag säger ju det. Det är så man får göra om man ska hålla sig relevant.
Yeah.
Släpp gammal musik.
Släpp gammal.
Om och om igen. Ja, tack så mycket Isabella.
Tack.
Nu ska vi prata om en lokal angelägenhet.
Ja!
Karlatornet!
Just det!
Goda nyheter därifrån. Grannarna har börjat prata med varandra.
Trevligt!
Det var ändå trevligt.
Verkligen, och svåruppnått i vårat land.
Det är ju det. Det krävs kanske till och med ett strömavbrott.
Vet du, det är faktiskt helt sant, för att i min förra lägenhet pratade jag inte med grannarna överhuvudtaget förrän brandlarmet gick.
Nej.
Jo.
Ja, men det är väldigt, det är något väldigt svenskt med den här nyheten.
Ja.
Helt enkelt. För att de hade helt enkelt ett långvarigt strömavbrott som enligt då en anmälan till Arbetsmiljöverket ska ha berott på att vatten efter att en tryckreduceringsventil gått sönder hade runnit 50 våningar ner i skyskrapan.
Mm.
Och sen enligt då Karlatornets platschef Daniel Massott letat sig ner till vad han kallar för ett apparatrum i en våning under marken.
Aha, vatten och el.
Exakt.
Det låter inte bra.
Då blev det strömavbrott.
Ja, det kan jag tänka mig med mina elkunskaper som ja. Slutar där. Men ändå.
Du är imponerande på många sätt.
Tack.
Det här låter ju skitjobbigt.
Ja, det gör det
faktiskt. Vatten rann 50 våningar ner våningar. I ett rum med massa apparater.
Ja.
Verkar inte så jobbigt. Anders Abrahamsson, känd från spårvagnsolyckan.
Ja.
Vi pratade om i början av programmet.
Ja, precis.
Han verkar alltså ha befunnit sig, enligt mina beräkningar, i Karlatornet då, när den här spårvagnsolyckan skedde.
Jaha.
För att i artikeln som han har skrivit på vår sajt så står det att runt 18-tiden...
Mm.
Och det här var ju 1841 ja. Som spårvagnsolyckan var.
Just det.
Runt 18-tiden så satt han i Karlatornets reception. Och där träffade han kanske Sveriges mest positiva familjen Johansson. Det är min tolkning. Det är okay. Inte han som skriver det.
Nej.
Men så här säger de då. Det går ingen nöd på oss. Det här är pappa Torbjörn som säger det. Dottern Annie har lagt ifrån sig sin mobiltelefon på laddning i en grenkontakt som har då lagts upp på konferensbordet där inne.
Mm.
Klockan ringde inte i morse. Det var så vi upptäckte strömavbrottet, säger Torbjörn.
Aj, 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 aj.
Omkring 12 timmar senare så sitter de då samlade i vad familjen beskriver som skyskrapans bibliotek, trots att några böcker inte verkar synas till.
Mm.
De håller fortfarande på att bygga.
Det men, kanske är ett sånt bara läs på din mobil, bibliotek. Perfekt.
Det är ett vanligt rum bara.
Ja.
Så får man läsa en e-bok.
Ja.
Nej, men de verkar liksom inte lida överhuvudtaget av att inte ha någon ström eller något varmvatten. Jag tycker de har hanterat situationen väldigt bra. Nu får vi ju också chansen att lära känna våra grannar, säger Tobias.
Är det någonting man vill?
Nej, absolut
inte. Man vill väl motsatsen?
Ja, jag är verkligen en sån som typ lyssnar i täppuppgången om någon är där.
Ja.
Och sen väntar tills de inte är där.
Självklart. Man har ju hörlurar av en anledning.
Verkligen. Men det verkar liksom som att det finns en del då mingelmöjligheter för de här familjerna. För att det visar sig att just under måndagen så var det ett större antal personer än vanligt som var på väg att flytta in i Karlatornet.
Ah, oh, det var ju inte toppen timing då.
Det var ju inte. Det är inte det man orkar med.
Nej.
När man ska flytta.
Nej.
Det är ju skitjobbigt att flytta.
Ja, det är det.
Och då tänker man också, gud vad svårt att flytta in i Karlatornet om det inte finns någon hiss. Mm, det verkar som det fanns en hiss.
Aha.
För att Johan Live som är pressansvarig på Zernike, han säger så här. Det är strömlöst så tillvida att det inte finns el i lägenheterna. Men hissar och brandsäkerhet fungerar med hjälp av reservgeneratorer.
Ja, just det. Ja, alltså, det slog faktiskt inte mig ens att hissen... att det blev ett problem, ja. Eftersom det är så sinnessjukt högt.
Ja, bara, tar du soffan, den ska upp till våning 100.
Men alltså, bara att det är strömavbrott och att man bor på typ våning 70.
Jag vet, jag är fortfarande traumatiserad från när vår hiss gick sönder i 2 veckor.
Ja.
Och jag bara skulle försöka liksom leva på våning 5 med min hund och mitt barn.
Mm.
Men det var en person som inte var lika himla glad då. En Anna Maria Rosén som vi har pratat med på GP som då möttes av strömavbrottet när hon och hennes man skulle hämta nycklarna till sin nya lägenhet i tornet.
Mm.
Vi fick hämta nycklarna och sätta oss i ett mörkt rum, säger hon. Och sen beslutade de att ta in på ett hotell istället. Och
sätta oss i ett mörkt rum? Det var så.
Ja, vårt nya liv i Karlatornet.
Ja.
De tog in på hotell. Och var så, vi får flytta på tisdag istället.
Ja.
Eller när elen kommer tillbaka.
Just det.
Men alla andra GP jag har hittat har varit fruktansvärt positiva.
Ja, okay.
Vi har det jättebra. Vi trivs jättebra här. Vi har fått kaffe och bulle och vi har det hur bra som helst.
Nej, men.
Säger en man som GP intervjuat.
Så bra kan du inte
ingen
ha
har någonsin
det,
haft det så här bra som den här personen har under ett strömavbrott i Karlatornet.
Förslag till Karlatornet, stäng alltid av elen.
Ja,
folk verkar ju älska det.
Flera andra boende som GP har varit i kontakt med under måndagskvällen var i samma sinnesstämning, läser jag på vår sajt.
Vad är det? Vad har de i vattnet i det där tornet?
Jag vet inte. Det är inga problem alls här, säger en annan man som bor i skyskrapan. Förutom att vi inte har någon el och vatten. Det är väl ändå ett problem?
Det är väl ändå ett ganska stort problem.
Alltså det vill man väl ändå ha?
Det skulle jag verkligen säga.
Där man bor.
Att man vill.
Ja, och hur man har, då undrar man ju så här. Vad har man lagt i vattnet? Men ja. De har ju inget vatten.
Nej,
så
de har inte det.
Hur har de lyckats luften. Hålla en så fruktansvärt god sändning?
Ja.
De har mutat alla.
De har mutat alla?
Ja, det här är mitt ord, vill jag bara säga. Ja. Men de har, platschefen här då säger att man har beställt in 800 frukostar från Brogyllen till de omkring 300 personerna som så långt har fruktats in i tornet. Här finns kaffe, te, kakor, powerbanks och så får alla presentkort på Foodora för att kunna beställa vad de vill till middag.
Oj!
Och de har också beställt ungefär 600 wraps och sallader som de har lagt in i olika kylar. Så då känner jag bara så här, alltså, det är så fruktansvärt mycket mat till ganska få personer.
Men det är, ja, alltså, om jag hade fått vad var det, 800 frukostar från Brogyllen.
På 300 personer.
Ja, då hade jag också varit glad, kan jag säga. Om jag hade fått 2,5 frukost. Ja. Och Foodora och massa
och middag,
liksom,
och wraps och sallader och, ja. Och kaffe,
ja.
Och bullar.
Ja, men då fattar man ju, då kan man ju fatta deras inställning. Ja. Händer det ett strömavbrott hemma hos mig, alltså då i bästa fall så får jag typ ett sms av Göteborg Energi som berättar att det är strömavbrott, vilket jag redan vet.
Det är ganska ofta att man bara, har de tänkt av strömmen?
Ja.
Då tänker jag alltid till Västlänken, och det är det typ alltid. Men inte här verkar det som då.
Nej.
Men det, jag vill bara säga att det till alla hyresvärdar där ute. Det är uppenbarligen så här man gör.
Precis.
Om man vill att folk ska vara glada.
Uh-huh.
Och vid 20:45 igår på kvällen då, så fick man tillbaka strömmen.
Mm-hmm.
Så nu hoppas jag bara att de minglar vidare då, även om de inte behöver.
Nej.
För det verkar så himla trevligt.
Verkligen, jag hoppas att... Var det Anna-Lena?
Var det? Anna-Maria.
Anna-Maria, jag hoppas att hon och hennes man kan liksom flytta in lugnt idag nu då.
Mm, och att de får lite hjälp av alla snälla, snälla grannar.
Just det.
Nu ska vi ju få en gäst.
Ja.
Pontus Stocktrader Olausson heter han.
Mm.
Och han ska lära oss allt om aktier. För att han har inget vanligt jobb.
Nej.
Det är det han jobbar med. Så himla sjukt. Du ser på ditt ansikte att, hur sjukt du tycker det är.
Ja, men jag fastnade bara i att du sa att han ska lära oss allt om aktier. Och att det är inte så att vi ska ha en kurs. Eller? Ska vi det?
Nej, det ska vi inte. Men för mig som inte kan något.
Jo, jag vet.
Så tänker jag att jag kommer kunna mer om en liten sub.
Det var en överdrift av mig. Jag bara såg framför mig, dig och mig med olika pennor och papper och ställa olika frågor.
Nej. Ni får hänga kvar lite, ska vi släppa in honom så fattar ni mer stämningen sen. För 8 år sedan bestämde sig dagens gäst för att inte jobba på ett vanligt jobb för att istället satsa på att handla med aktier. Sedan dess har han levt i en värld av daytrading, courtage och jakt på pengar. Välkommen till nyhetsshowen Pontus Stocktrader Olausson.
Tack så mycket.
Vad tyckte du om den presentationen?
Jo, ja, nu trodde jag att det var... Ja, men det...
Den ringade in dig.
Stämde den?
Ja, det gjorde sen bra.
Det var inga faktafel i alla fall.
Nej.
Men du, 2015, då... Så var du 23 år gammal och utbildad nationalekonom.
Ja.
Och väljer att gå liksom all in på aktier. Hur kom du fram till det?
Ja, det kan ju anses lite märkligt med tanke på att jag var utbildad egentligen och redo för att börja söka jobb.
Mm.
Men ja, under studietiden framförallt så blev jag helt uppslukad av aktiedelen där ute. Och ja, men insåg att det fanns människor som kunde livnära sig på det på heltid.
Mm.
Men kapitalet var ju inte riktigt på plats ännu då, så därför så blev det några månader på Könssparbank först innan jag tog steget ut då.
Just det, man måste ha något att börja med om det ska bli något liksom.
Precis, sen hade jag ju ingen enorm summa när jag började, men
Nej,
vi ska prata lite mer om det sen, men kommer du ihåg vad folk sa typ när du var så här, vet du vad, Jag tror att jag ska börja försöka leva på det här istället för att jobba vidare på banken.
Ja, men mina vänner tyckte det var coolt och tyckte att jag skulle satsa liksom om jag ville.
Mm.
Min familj och ja, men farmor och farfar, mamma och pappa och så, liksom, de kanske inte var lika entusiastiska till det valet.
Nej.
De var ju mer så här traditionella att man ska skaffa sig en anställning och ha... Ja, men ett vanligt jobb liksom. Mm.
Men vad säger ni nu då? Ja. Men du var lite inne på det med kapitalet, men hur mycket pengar hade du då liksom när du började?
Ja, jag sa ju 167 000 i artikeln som kom ut nu, men 166 800 var det exakt. Den siffran glömmer man liksom inte.
Nej, jag förstår det. Men det tycker jag låter skitmycket, men det kanske inte är.
Alltså för att börja med detta på heltid är det ju verkligen inte mycket.
Nej. Jag bara, frågan.
Man måste ju ha lite kapital att flytta runt för att det ska generera någon form av avkastning. Liksom.
Ja, det är klart.
För att kunna livnära sig på det. Det är ju det som skulle bli min primära inkomst. Liksom. Så...
Men visst var det typ att dina föräldrar var så här, okej, du kan testa i 3 månader.
Ja, precis.
Och sen var du nervös då att du inte skulle hinna?
Ja, alltså det var jag som la upp upplägget för dem för att de skulle känna sig trygga och ge mig möjligheten att försöka. Liksom. Så ja. Jag la upp liksom, att jag skulle köra 3 månader så på prov. Då, liksom.
Mm.
Men det gick ju mycket bättre än vad jag hade förutspått själv. Så de, ja, sen blev de ju mer och mer in i gamet. Liksom, så.
De bara, kan inte vi också säga upp oss?
Jo, precis.
Hjälp oss med.
Men kan du inte beskriva liksom hur det ser ut då när du sitter och arbetar inom citationstecken? Alltså sitter du framför, som kanske jag tänker mig då, en massa olika skärmar med siffror och bara lyfter på en lur och säger, köp, sälj!
Ja, det är inte som Wolf of Wall Street. Riktigt.
Nej, det är riktigt, inte det.
Nej, det var det du syftade på.
Jag har ju 3 skärmar, har jag, men vissa som... Jag har suttit med har ju 6 skärmar liksom, så man kan ju ha fler också om man känner för det, men jag har klarat mig bra med 3 skärmar.
Ja. Men det är ändå massa siffror och pilar och sånt på dem.
Ja, en del siffror. Jag kör ju mycket grafiskt i min handel. Mm. Teknisk analys heter det.
Vad betyder det?
Alltså jag följer graferna och man kan med hjälp av olika indikatorer försöka förutspå framtida rörelser, men de stämmer ju inte 100%. Man får ha någon liten känsla kring det också, vad som man tror kommer spela ut och inte. Liksom.
Mm.
Och det sätter sig mer i huvudet efter ett tag, alltså hur saker och ting rör sig.
Men hur mycket år, magkänsla är det för dig?
Alltså det blir ändå rätt mycket magkänsla, men att jag har det tekniska och lutar mig tillbaka på lite.
Ja,
just för att sköta riskhanteringen och sånt också.
Men du håller på med det som man kallar för daytrading, är det så?
Ja, inte lika mycket längre. Det har blivit mindre och mindre genom åren. I början var det mer daytrading, men även då var det mycket swingtrading som det heter. Jag tar med mig positioner över natt som kan vara upp till dagar och veckor. Och det är något som jag haft hela vägen, och det är egentligen den delen som jag är bäst på, skulle jag säga.
Okej, så daytrading, det är som det låter, att man liksom köper och säljer innan dagen är slut. Liksom.
Ja, precis.
Ja, okej. Och det här swinger då, att man liksom bara förlänger den perioden lite?
Ja, precis. Man kan ha ett upplägg på veckor, månader och veckor till månader i swing trading då.
Mm. Har redan lärt mig kanske 4 olika saker.
Ja, jag med.
Men jag blir lite nervös av det här. Det är ju inte som att ha typ, alltså går du till banken och har ett jobb så vet du ungefär vad din arbetsdag kommer gå ut på. Det är inte lika mycket risk. Vad är liksom din drivkraft? Är det att typ inte ha ett vanligt jobb, eller är det att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt? Eller båda?
Ja, alltså i början var det ju såklart att jag tyckte det var fantastiskt att man kunde få, som jag tog upp i artikeln där också, att jag köpte någon fond och så hade jag 5 000 i avkastning på några veckor.
Mm. Vilken fond var det och funkar det, det alla var, gånger?
Det var en Rysslandfond då, så det funkar inte riktigt längre.
Såklart.
Det var den fonden som jag fick bland annat när jag fyllde 18 med mina föräldrar. Så började jag flytta runt om lite. Men det tyckte jag ju var fantastiskt att det kunde växa så mycket på några veckor. Liksom. Och det var ju småpengar då, liksom, gentemot vad jag fick i vinst.
Mm.
Så någonstans där såddes ju ett frö, men det var ju inte bara pengarna. Jag tycker ju allting är så fascinerande kring aktier, liksom psykologin med girighet och rädsla och allt det som styr aktierörelserna, mänskliga beteendet liksom.
Ja, är det liksom för alla att hålla på med aktier?
Nej, absolut inte.
Vad skulle du säga att man måste besitta för egenskaper om man ska göra det på din nivå?
Jag tror man behöver ett speciellt psyke. Sen så säger jag inte att mitt psyke är bättre än andras, men man behöver klara av att förlora pengar också, och den delen är där många faller bort liksom. Och framförallt för min del, jag har varit lite av en, jag har tagit stor risk liksom när jag tror på någonting, och det har ju gått snett ibland med, och då måste man klara av att ta större smällar, och det för vissa kan det ju vara förödande liksom, och de kanske skiter i det här direkt, men jag har haft det här intresset av det också vid sidan av, utöver bara pengarna. Så det har varit drivkraften kan man säga, att jag tycker att det är så roligt fortfarande, även om jag förlorar pengar ibland.
Men hur har du haft liksom sådana dagar när du bara, nu har jag förlorat x antal 100 000 typ, eller hur kan det?
Ja, de värsta dagarna har ju varit, kunnat se ut så.
Oh, vad gör man då till middag liksom, när man släcker ner?
Nej, man får försöka släppa det bara liksom, och gå vidare, och sen så bara backa och se vad man faktiskt har gjort, alltså presterat över tid liksom innan. Det blir det. Alltså den volatiliteten blir ju större och större rent summässigt liksom, ju längre man har hållit på.
Just det, du måste ha inte bara dagsperspektiv.
Nej,
på det,
man måste zooma ut, annars så hade jag ju kastat in handduken liksom första veckan.
Så det... Och det hade nog jag gjort om jag hade testat, kände jag.
Ja, jag känner typ pulsen gå upp, bara prata.
Ja, man blir lite svettig. Ja.
Men känner du aldrig att det är liksom läskigt, eller att du ska oroa dig för att det skiter sig helt någon dag? Du tar för stor risk eller vad det nu kan vara?
Nej, inte på det planet liksom, men... Det är ju en del i att jag har startat också nu bolag, liksom, pensionsbygget då.
Just det.
Det är för min egna del också. Liksom. Nu får jag ju mer ett stabilt kassaflöde med efter 8 år på heltid. Så det är liksom en del i att plana ut det hela. Men jag är ju småbarnsförälder nu, och det kan vara skönt att ha något lite mer stabilt också vid sidan av aktiehandeln. Så det är ju en del av det också. Liksom.
Men om det sitter någon och lyssnar och är sugen på att liksom göra samma sak och bara sluta jobba och gå all in på aktier, vad är dina bästa tips till den personen?
Men först får man ju ha en rimlig startsumma. Man får ju räkna lite på det, liksom, hur mycket man har i utgifter i månaden, vad man behöver generera för avkastning för att kunna leva på det. Liksom. Har man kommit längre in i livet så blir det ju svårare. Det har ju varit svårare för mig att ta steget idag.
Just det.
Med boende, barn.
För du har högre kostnader från början.
Ja, precis. När jag började så var det precis efter studierna, så jag hade ju flyttat hem då. Så jag hade ju mellan 5 och 10 000 utgifter i månaden totalt. Liksom.
Drömmen.
Så där hade jag ju 1 år då hemma liksom, innan jag flyttade till Göteborg.
Så om någon är lite yngre och lyssnar på det här, så kanske det är ändå en tid att testa.
Det är ju när man är ung skulle jag säga, som... Det är ju då man ska våga ta risken i olika grejer. Ju senare skede i livet har kommit, desto större steg är det, och ju mer riskfyllt blir det också.
Ja, precis. Alltså tycker du att man kan rekommendera en vuxen människa att bli typ trader på heltid? Mm. Är det för riskabelt?
Alltså vet man att man är duktig och alltid har presterat väl vid sidan av sitt jobb till exempel, då skulle jag väl ändå säga att om ge det ett försök. Men du får ju veta det innan, inte bara... Ja, men du går och säger upp dig nu och inte provat någonting.
Sluta gärna.
Du är så inspirerad av det.
Nej, nu ska jag på det här liksom.
Men om Fanny då inte gör det, gärna, utan kanske istället liksom bara vill börja lite vid sidan av, alltså börja småhandla lite med aktier. Hur ska hon tänka då? Hur gör man?
Börja med att starta ett konto. Investeringssparkonto är bra. Avanza, Nordnet, det finns ju hur mycket som helst att googla fram liksom. Twitter är ju då framförallt en jättebra plattform där det finns jättemycket matnyttig information. Finanstwitter kallas ju den sfären jag har varit med i där.
Ja, precis. För jag kallade ju dig för Pontus Stocktrader och Larsson, och det var inte bara för att typ vara lite fyndig, utan Stocktrader är ju ditt namn på X nu då, eller Twitter. Och du gav anonyma tips innan.
Ja, eller tips gav jag väl inte, eller ja, det beror på hur man tar det liksom. Men jag har delat med mig av vilka positioner jag tar där också innan.
Mer information typ.
Ja, precis. Mer informativ. Man kan följa massa olika traders där liksom. Och investerare som delar med sig av vad de gillar för aktier och varför de har köpt vissa aktier. Och det är där man kan finna mycket inspiration då själv, om man kommer utifrån och vill hitta ett bra forum.
Det är lite som den här huvudpersonen i GameStop liksom, filmen, om du har sett den.
Ja, jo, jag tror jag har sett filmen.
Ja, han håller på att liksom, lägga upp YouTube-videos och visar vad han har investerat i och sånt. Det är
ja,
det typ.
Inte riktigt så. På den nivån är det ju inte. Det här är ju bara skrift.
Mm, ja.
Liksom, och det kan vara ett korta inlägg. Och det är där det är, ja, men det är också en del då till att jag har startat nyhetsbrevet. Alltså jag delar med mig mer information och mer matnyttigt då kring positionen också. Framförallt genom Substack då som jag började.
Mm.
Men på Twitter kan det bara vara väldigt kort. Någon säger jag har köpt det här. Och så ska folk liksom, ja men de som väljer då hoppa på det. De har ingen aning om vad den personen tänker ifall det går åt andra hållet.
Ja, just det.
Så då kan många hamna väldigt snett ibland och förlora pengar på det sättet då liksom. Men nu delar jag ju öppet med mig om vart jag. Ja. Ja, men när jag kastar in handduken om jag tror att jag har varit fel ute. Liksom.
Men hur kom det sig att du var liksom anonym på Twitter till ett nyhetsbrev i ditt eget namn?
Alltså det, jag har alltid haft i bakhuvudet att jag har velat göra något lite mer ja, men seriöst. Som det ses i, från samhällsperspektivet. Liksom.
Mm.
Och det har ju varit ett steg då jag startade det här bolaget nu. Då.
Mm.
Vad är ditt bolag? Vad gör det?
Ja, men det behåller ju då det här nyhetsbrevet där man får följa min positionering i de aktierna som jag hyser störst tilltro till.
Mm.
På, ja, men på swingmässigt och längre sikt. Så det är veckor till månader och år då i ett enstaka fall här nu.
Mm. Men var det självklart för dig att liksom inte vara anonym längre utan gå ut med ditt namn?
Ja, men när jag startade bolaget så blev det ju det blev en naturlig del i att då får jag släppa, antingen satsar jag på det här och då får jag släppa anonymiteten. Eller så skiter jag i att starta bolaget för det gick lite hand i hand. Startar jag bolaget så kan vem som helst kolla upp vem jag är ändå.
Mm.
Och vill jag att bolaget även ska bli framgångsrikt på sikt så måste jag ju släppa anonymiteten och komma ut i strålkastan. Liksom.
Hur har det varit att komma ut i strålkastan?
Nej, men det har varit blandade reaktioner, mestadels såklart positiva. Men det finns ju en del negativa röster där ute också. Liksom. Så, men det har man ju lärt sig leva med genom åren. De har jag ju alltid haft med mig i sociala medier. Med. Jag har ju en så stor följarskara så det är ju en naturlig del för alla som är stora i sociala medier.
Lite kritik
ja,
får man
precis,
räkna
och det
med.
Får man ju tåla. Liksom. Mm.
Men varför är det så många som är anonyma som delar den här typen av aktietips och sånt?
Men jag skulle säga Twitter eller X, alltså generellt är ju en väldigt anonym social media. Liksom,
ja.
Eller plattform, många är ju anonyma, oberoende om du delar aktier eller fotboll eller ja, vad som helst. Men många har ju funnit en trygghet där då aktiemänniskor som kan dela anonymt, sådana som sitter på större kapital och ja, men kan vara lite oroliga av vissa anledningar.
Ja just det, det kanske är lite känsligt ändå om man har jättemycket pengar.
Jo precis.
Så men det, nu har du då startat det här nyhetsbrevet där du ger de här tipsen och det låter ju lite som ett vanligt jobb ändå.
Ja, men nu har jag börjat komma in i lite vanligare, även med vanlig jobbrutin lite liksom. Eller jag har ju haft innan med, tidsmässigt har jag jobbat mer än om jag hade haft ett vanligt jobb. Men nu blandar jag in detta i vardagen så det blir även lite nytt för mig nu efter 8 år och det känns lagom. Jag har hållit på med detta länge nu så... Det känns kul att även börja med något sånt här nu vid sidan av handeln. Liksom.
Mm. Jag ska säga också att den här intervjun som vi har refererat till under vi har pratat här, det är ju att du har blivit intervjuad av Alexander Piochet på vår ekonomiredaktion och den finns på g.se nu om man vill läsa mer. Det finns också en väldigt pedagogisk genomgång då av olika aktiebegrepp som kan vara bra
mycket
att ha med
bra.
Sig om man känner att man vill ge sig in i den här världen helt enkelt.
Mm.
Så gör det. Lite tips till våra lyssnare.
Mm.
Och tusen tack för att du kom hit idag, Pontus Olsson.
Ja, tack så mycket.
Det var väldigt roligt och spännande.
Ja, tack. Detsamma.
Det har blivit dags för del nummer 2 i vår fågelkurs. Alla
fåglar. I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Sjönborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Mm, perfekt är den bofinken. Det är del 2 för er som inte har hängt med.
Ja.
Om det finns några sådana där ute.
Det får vi inte hoppas.
Det får vi inte hoppas. Men det är ju så att med start förra veckan då så lär vi oss en fågel i veckan fram till påsk.
Just det, eftersom vi var så dåliga på fåglar.
Exakt. Vi kunde inte talgoxen, som ju ändå är en ganska... ett ganska household namn. Ja, det får man säga. Men vi lär oss en fågel i veckan fram till påsk. Vi lär oss hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.
Ja!
Mm. Och kursen görs ju då i samarbete med vår lyssnare Malin, vill jag också säga.
Stort tack till Malin.
Stort tack. Hon är ju också då biologilärare och har hjälpt till att välja ut vilka fåglar vi ska lära oss.
Tänk vad jobbigt det har varit annars. Det finns så många fåglar.
Jag vet. Det hade varit jättesvårt. Då hade jag kanske tagit så ringduva. Och flamingo, det hade ju varit värdelös fågel.
Ja, det hade varit. Det är ingen kunskap man behöver, känner jag.
Nej, precis. Vi börjar med repetition.
Ja,
det är ju all kunskapsmoder. Mm. Förra veckans fågel var talgoxen. Mm. Den låter så här.
Beautiful.
En stunds meditation.
Ja, det var som att jag bara flög ut ur mitt medvetande.
Exakt samma sak hände mig och Kalle när vi lyssnade på det förra veckan faktiskt. Och jag har, vill bara säga att jag har hört talgoxen flera gånger den senaste veckan.
Ja, det är, ju, det är väl nu man hör den, va?
Ja, men det är också första gången i mitt liv som jag hör en fågel och tänker, det är den där fågeln.
Ja, det är ändå mäktigt.
Ja, det är någon slags epiphany här. Jag har blivit frälst, tror jag. Men den finns att lyssna på också igen då i våra höjdpunkter på Instagram om man vill gå in och öva. Nu ska vi gå till denna veckans fågel.
Berätta.
Alla undrar, vilken är denna veckans fågel? Det är koltrasten.
Oh!
Ja, har du speciella varma känslor för koltrasten?
Alltså, det känns också bara som en klassisk fågel.
Ja, verkligen. Den har ju typ blivit framröstad till Sveriges nationalfågel i någon omröstning någon gång. Va? Men jag tror inte att vi har en officiell.
Nej, det var det första jag tänkte ha.
Ja. Nej, jag tror inte det.
Skitsamma.
Men den är i alla fall populär och även den kan man höra redan nu ute i verkligheten. Enligt uppgifter till mig från producent Emily så fanns det minst en koltrast i Majerna igår kväll som hördes. Vill jag bara säga.
Wow!
Wow! Verkligen. Eller cool-trast, som Emily då kallar det.
Säg aldrig mer så, Emily. Säg aldrig så igen.
Dubbla pistecken. Åh,
herregud. Eller, ja, men nu vill jag höra den.
Nu vill jag höra den. Här kommer kol-trasten.
Alltså lite mer hysterisk stämning, känner jag.
Eller hur?
En talgoxen.
Talgoxen är lite mer jämn direkt. Och liksom förutsägbar.
Ja, här var det lite mer så här. Jag tar bara det som poppar in i mitt huvud. Känns det som den tänker.
Ja.
Jag tar bara första bästa melodi.
Ja, men jag... Ja, och jag tänkte när jag lyssnade liksom på den igår och försökte komma på något smart sätt att tänka. Att det var lite som att så här, i början går det ändå fine. Mm. Och sen så är det som att den, det är som att den liksom balanserar någonting och är så här, nu ska jag ta det lugnt, jag ska balansera den här. Och nej, det gick åt helvete.
Ska jag höra den en gång till?
Vill du lyssna en gång till? Det är liksom...
Det känns lite typiskt med att jag ska börja recensera den här fågelns läte nu, men det blev lite falskt. Mot slutet. Det blev lite...
Ja. Men det var bara just den här koltrasten. Men den är liksom, jag vet inte, det är som att den tar fart på något sätt och sen mot slutet så är den bara så. Jag gör bara nu.
Mm.
Något sånt.
Det är uppskattat.
Den är inte lika enkel att liksom skaffa sig en minnesregel som talgoxen, men jag tror att man bara måste lyssna på den många gånger.
Men jag kommer göra det nu.
Ja, och försöka liksom höra den också
i naturen.
I verkligheten, precis.
I naturen i Vasastan.
I naturen i Vasastan eller då så kan ni alla fågelskådare åka ut till Majerna där vi i alla fall vet att ett exemplar var igår kväll. Jag slänger upp bild på Instagram efter sändning och så är det bara gå in där och lyssna och öva. Vi ses allihopa på fågelkurs nästa vecka.
Ja, det gör vi verkligen.
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Skinnborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Breaking bird news.
Verkligen? Från Emily Hagbars mamma.
Ja, tydligen så hörs koltrastarna mycket bättre inne i stan än på landet.
Det är jättebra.
De sjunger mer här av någon anledning. De kanske måste överrösta alla spårvagnar och sånt.
De bara, högre!
Ja.
Ännu högre! I skogen bara, nej, skit i det. Det är redan lugnt att sköta.
Behöver inte sjunga.
Ja, nej, men mysigt.
Mm.
Vi ska vi ha en liten nyhet till innan vi släpper in Robert Laul?
Ja, men det kan vi väl ta.
Vi tar den i sportens
tecken. Nej, men sluta, Emily.
Vad är det nu?
Nu skriver hon att hon vaknade fan av en koltratt idag.
Nej, nu känns det som att du bara försöker sälja in majorna. Sitt få som hatar majorna.
Ja, okej, okay, hon säger att hon öppnar fönstret.
Ja, vi kan ju inte veta om det här är sant eller inte.
Nej, det kan vi inte.
Inte för att du har jättestor anledning att ljuga, men skitsamma! Ska vi lämna det här nu?
Ja.
Vi ska prata om en svinstörig kille.
Kul!
Som heter Ben Stewart.
Ben Stewart.
Han är britt och han är den första någonsin att klättra upp och ner för Kilimanjaro och baklänges.
Ta en jingle, tack, och så går vi vidare. Nej, okej, men vad störigt. Vet du vad han påminner mig om, de här karaktärerna i Hipp Hipp som var så här? Jag har klättrat med en konsumkasse upp och ner i en kundvagn. Kommer du ihåg dem, eller?
Nej.
De här äventyrarna som låg i något tält och skulle bräcka varandras historier.
Ja, exakt så känns det. Ja. Det är BBC som rapporterade att den här 32-åriga mannen backade till toppen av berget i Tanzania och tillbaka för att samla in pengar till hjärtforskning. Så det var ju ändå fint.
Aha.
Och också hylla sin farfar som dog i en hjärtinfarkt 2010. Vad okay, det har med men... något att göra har jag ingen aning, men det var så i alla fall.
Då skulle jag vilja ta tillbaka lite av min dryghet.
Ja, fast jag menar, måste man verkligen gå upp? Är det det som krävs för att samla in pengar till hjärtforskning?
Vet du,
jag hade väl gett honom pengar om han gick rakt fram.
Fast jag tror inte att du hade det, för då hade vi aldrig pratat om den här nyheten. Om han hade gått rakt upp och ner för berget.
Nej, men det är väl ja, skitsamma. Ja. Han hade med sig ett team som vägledde honom upp för berget då. Eftersom han inte såg
backa
något.
Backa lite till, backa lite till.
Så jävla störigt jobb.
Jättejobbigt.
Nej, det är en scen där. En buske till vänster. Nej. Men det var väl bra att han hade det.
Ja, det var det.
Och inför vandringen så tränade han bland annat styrka i nacken för att klara av långa perioder av att behöva se sig över axeln.
Ja, vad jobbigt.
När han kom hem efter vandringen så sa han att det var det svåraste han gjort i hela sitt liv.
Men vänta, förlåt nu. Han backade. Han gick baklänges. Ja. Jag vet inte varför, men jag fick för mig att han kröp baklänges. Hela vägen nu.
Hur kröp baklänges?
Nej, men på alla fyra.
What?
Det var därför jag tänkte, då måste han ju verkligen ha haft någon som sa åt honom vad grej var. Det är ju jättesvårt att titta sig över axeln när man kryper baklänges. Det är alltså, ju nästan omöjligt att krypa baklänges.
Otroligt sjukt.
Ja.
Men det här är också ganska sjukt, för det är ganska jobbigt att gå baklänges och det är det. Ganska jobbigt att bestiga Kilimanjaro.
Om jag hade varit honom så hade jag skitit i att träna nacken och istället bara köpt en spegel.
Ja, men jag vet inte, det kanske är fusk då.
Ja, fast enligt de här väldigt tydliga reglerna som finns när man backar upp för Kilimanjaro.
Det går bra att ha ett helt team med sig, men exakt. Inte en spegel.
Nej.
När han kom hem så visade det sig att han hade lyckats samla in motsvarande 180 000 kronor. Svenska kronor.
Mm-hmm. Mm.
Så det var ju bra. Och det verkar inte som att det då är... Alltså han var inte först med att komma på den här helt värdelösa idén.
Nej.
Utan två personer har tidigare gått baklänges uppför det 5895 meter höga berget.
Jag visste att han skulle ha krypit baklänges istället.
Ja, men vet du vad? De gick inte ner.
De gick inte ner!
De gick bara upp.
Mm, snyggt.
Så han vann ändå någon slags konstig tävling.
Mycket snyggt.
Grattis.
Bra, bra jobbat.
Vi kollar om Robert Laul här nu.
Ja, det gör vi.
Igår eftermiddag blev det klart. Sverige har en ny förbundskapten i fotboll på herrsidan. Han heter Jon Dahl Thomasen och är en arrogant vinnarskalle enligt vår fotbollskronikör Robert Laul. Och han är dansk! Va? Nu är det här Robert för att berätta mer om den här arroganta dansken och vad som pågår. Hej, hur känns det så här idag?
Ja, men det här har jag hållit på i 96 dagar tog det ju för Svenska fotbollsförbundet att hitta en förbundskapten efter att Jan Andersson avgick och 90 96 dagar i den här världen. Det är väl inte lika illa som om Sverige skulle stå utan en statsminister i 96 dagar, men det är inte så jäkla långt ifrån. Det är väldigt lång tid i alla fall i fotbollsvärlden att inte ha en ledare för landslaget.
Men blir du chockad då när nyheten kom?
Ja, jag blev inte chockad eftersom det hade tisslats och tasslats att det var den här lösningen den skulle komma fram till. Men om du backar bandet ett par månader och någon hade sagt att ja, men om 3 månader så har vi en dansk som förbundskapten för Sveriges fotbollslandslag, så hade jag ju antagligen sagt att jaha, vad fan, har du slått i skallen eller? Jag hade inte trott att det skulle bli det från början. Men sen så gick ju den här processen, även om man inte har följt den i detalj, den gick väldigt mycket upp och ner. Det var några nej och det var en hel del turer liksom som inte gick som förbundet skulle, och till slut så föll pusselbitarna på plats så att den här Jon Dahl Thomas som blev ledig precis när en rad andra kandidater hade tackat nej av olika anledningar, och då blev det plötsligt ganska logiskt, för det här är ju en extremt välmeriterad fotbollsmänniska på alla nivåer egentligen.
Ja, för vem är han för folk som
vem är han?
Som inte har någon aning?
Han, alltså det som jag tror att de flesta fotbollsmänniskor här känner till honom för, det var ju att han ganska nyligen var tränare för Malmö FF. Han vann två SM-guld med Malmö 2020 och 2021, och tog Malmö till Champions League och var väldigt framgångsrik med Malmö FF. Men från början är han ju en dansk som sagt, och kommer från Köpenhamn, har haft en otrolig spelarkarriär, över 100 landskamper för Danmark, spelat alla stora mästerskap, vunnit Champions League med Milan, spelat i de 4 stora fotbollsligorna som spelare, så att det är ju liksom en han har ju meriter på absolut högsta nivå från sin spelarkarriär. Där var han otroligt framgångsrik, en anfallare, en målfarlig anfallare, jättesmart fotbollsspelare och så. Sen tränarkarriären är väl lite i sin linda kan man säga. Alltså han är bara 47 år då har han väl i alla fall 15 bra tränarår kvar liksom. Så att han har väl sina bästa tränarår framför sig, och förhoppningsvis kommer de ju i Sverige nu då.
Du låter ju jättepositiv, Robert.
Ja, men det här är ju ett... Jag ska säga så här. Jag hävdar absolut inte att Jon Dahl Tomasson kommer uträtta stordåd och bragder med svenska fotbollslandslaget, för det spelar materialet av inte. Men det är ju ett väldigt, väldigt tydligt brott med allting som har varit tidigare när det kommer till svenska förbundskaptener. De har ju varit på många sätt väldigt likadana. De har tillhört samma fotbollsskola, de har tillhört samma ledarskapsskola. Nu kommer något helt nytt ur det perspektivet. Nu kommer Jon Dahl Tomasson in med nederländska influenser. Han har en holländare som assisterande tränare. Det blir något helt annat.
Vad är nederländska influenser?
What's that? Hur djupt ska vi gå in på det? Nej, men det är ett man kan väl säga så här, att det är ett speciellt sorts spelsystem, en spelformation helt enkelt. Man spelar alltså enligt 4-3-3, 4 backar, 3 mittfältare, 3 anfallare och så målvakt givetvis. Då istället för det här traditionellt svensk-brittiska 4-4-2 som har varit spelmodellen som svenska förbundskaptener alltid använt sig av. Så att rent fotbollsmässigt blir det nytt, och det är liksom den nederländska fotbollsskolan som Jon Dahl Tomasson och hans vapendragare Remy Reiners kommer föra in här.
Nu känner jag genast att det ska bli väldigt spännande att se hur den här stora förändringen då i en gubbe som byter plats på plan, att det kan ändå...
Ja, men det var väl för att ni bara ville gå lite semi-djup till det. Jag kan hålla på en halvtimme till och förklara de exakta skillnaderna mellan 4-3-3 och 4-4-2, men då tror jag tyvärr att era lyssnare stänger av här.
Jag menade det också, det bara råkade låta ironiskt på något sätt. Men du skrev igår också det här då, som vi också varit inne på, att det har tagit en väldigt lång tid. Alltså vad är det liksom ingen som har velat vara förbundskapten? Eller vad har varit svårare?
Ja, alltså någonstans ligger det ju väldigt mycket i det ni säger såklart. Alltså Sverige är inne i sin sämsta landslagsperiod på herrsidan sedan 1980-talet. Missat 2 raka mästerskap, ramlat ner i då det som heter Nations Leagues C-division, där man ska spela med massa liksom lågt rankade lag, och Sverige är ju på herrsidan tyvärr ett av dem då. Så det har varit svårt för förbundet att få någon att hoppa på det här helt enkelt. Och jag tror att det kan väl kanske vara en fördel då att Jon Dahl Tomasson är just dansk ur det perspektivet, för det är nog lättare att tacka ja för honom, för att även om han skulle misslyckas med det här uppdraget och inte få med sig resultaten, så är det inte på de här gatorna i Sverige han behöver gå och höra det resten av sitt liv. Han åker vidare i fotbollskarriären. Han bor till exempel i, han ska inte ens bo i Sverige, han bor i Nederländerna.
Jaha! Och kommer, kan man liksom göra det?
Ja, och kommer liksom flyga in till matcher och så här. Och,
det känns jätteomodernt, tycker jag.
Ja, eller modernt.
Ja, just det.
Eller inte så, eller inte så miljövänligt. Nej, jag vet inte, det kan nog bli debatter på alla möjliga sätt. Men det var tydligen en sak i förhandlingen.
Så
ja, det kan man väl också säga. Nej, jag tror inte det spelar så stor roll. Som förbundskapten så handlar det mycket om att åka runt och titta på spelare. Och landslagsspelarna finns ju ute i ligor i runt om i Europa. Så att oavsett var fan du bor någonstans så måste du ändå hålla på och åka runt. Så att så jäkla stor roll spelar det inte.
Men det här som vi var inne på, att han är ingen sån mer traditionell mysgubbe i overall tränare, utan han är lite mer lite kanske aggressiv stil.
Ja, auktoritärt ledarskap är väl benämningen på det. Tidigare förbundskaptenare, men man kan tycka att Jan Andersson har varit lite butter på presskonferenser och Lasse Lagerbäck lite grå och så vidare. Så de har ändå stått för liksom ett inkluderande ledarskap. Mm. Ett exempel är ju med Jan Andersson när det gick troll i det för några år sedan. Då fick spelarna vara med och bestämma, okej, nu ska vi prova något nytt. Och så kom de gemensamt fram till vad de skulle göra. Och så blev det inte särskilt mycket bättre ändå. Men det var liksom ändå ett gemensamt beslut. Så skulle Jon Dahl Tomasson aldrig göra. Utan han säger, vi gör så här. Är det någon som inte vill vara med på det, så är dörren där. Går det dåligt, så fortsätter vi så här som jag vill ha det. Annars står dörren fortfarande där. Utan han bestämmer hur han vill ha det. Han är extremt tydlig med det. Vilket ju kan vara både en fördel och en nackdel. Det kommer inte finnas någon spelare eller någon liksom i Svenska fotbollsförbundet som inte vet exakt hur Jon Dahl Tomasson kommer vilja ha det. Alla kommer veta vad han ska göra, de kommer veta sin uppgift, men det är han som bestämmer.
Ja, men hur tror du de kommer reagera på det då?
Jag vet inte, för att som sagt, det här blir något helt nytt. Det är inte bara det fotbollsmässiga som är nytt, det blir också den här typen av auktoritärt ledarskap som blir nytt i en landslagsmiljö. Och tidigare har ju förbundskaptenen, de har ju någonstans till slut smält ihop med fotbollsförbundet och blivit en förbundifierad, eller vad man ska kalla det. De har blivit ungefär likadana allihopa. Det tror jag inte Jon Dahl Tomasson kommer bli, utan han står för sitt. Han kommer driva och köra på sin grej och sen får det bära eller brista ungefär.
Ja, det här låter ju ändå som något att hålla ögonen på. Ja, det vet man när han börjar liksom.
Ja, han kör igång 1 mars här. Sen har ju Sverige sin första landskamp då den 21 mars mot Portugal, träningslandskamp, och sen börjar ju då tävlingsmatchandet framme i september. Då är det här Nations League som är lite mindre viktigt, och sen då om ett år så börjar ju kvalet till fotbolls-VM 2026 som spelas i USA, Kanada, Mexiko. Så det är ju den stora grejen att Jon Dahl Tomasson ska ta Sverige till fotbolls-VM 2026.
Då förväntar vi oss stordåd 21 mars mot Portugal.
Ja, då drar det i alla fall igång på planen.
Ja, det ska bli väldigt intressant att följa helt enkelt. Får vi se om han står där och skriker på danska. Ingen fattar vad han säger. Eller hur?
Nej, det var egentligen mitt största problem med honom när jag följde Malmö FF då, när han var tränare där. Det var att prata han inte engelska, så omöjligt förstå vad han sa för en människa från den här delen av planeten.
Ah, han pratar engelska såklart. Mm.
Ja, det blev han tvungen att göra. Han pratade danska i tv-intervjuerna då, men då fick sändande bolag säga till honom, du pratar engelska för de förstår inte vad du säger, tittarna.
Ah. Ett evigt problem mellan Sverige och Danmark helt enkelt. Vi får se hur den tar sig uttryck på fotbollsplan. Tusen tack för att du kom hit idag, Robert Laur.
Tack så mycket.
Hej! Här är vi.
Helt bortblåsta av Robert Laul.
Precis.
Bortblåsta av stolen.
Ja, och jag kan känna att det är välkommet för dig och mig också, som inte är jättefotbollsintresserade, att liksom det händer någonting i landslaget.
Ja, man blir alltså, lite jag vill typ kolla på den här matchen. Det har aldrig hänt innan. Nej. Jag kommer inte göra det, men jag säger bara nu att jag känner att jag skulle kunna säkert göra det.
Ja. Någonting annat som vi också kan gå igång på, höll jag på att säga, det är sjukhuskläder. Det har kommit en ny byxa som är dansk och lite rivig.
En arrogant byxa.
Det känns ju i och för sig som många byxor är.
Verkligen, alltså, men inte de som jag bor med.
Nej, mina är det. Men skitsamma, SVT Väst har skrivit om att patienter tar hem sjukhuskläder. Ja. Från sjukhus och att detta kostar regionen flera miljoner kronor varje år.
What's that about?
Ja, de har varit på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och där försvinner nästan 10 000 patientplagg varje år.
Alltså det är helt sjukt.
Men det är liksom, ja, nu kan inte jag räkna eftersom jag aldrig kan det här inne. Men vad kan det bli om dagen? Alltså det måste ju, är det 3 000 om dagen då? Nej, nej snälla någon.
Jag tycker bara ignorera det nu.
Varför gör jag så här?
Du säger också bara, jag kan inte det här.
Nej men jag
bara
vet.
10 000 plagg, det blir 3 000 om dagen.
Ja, det blir det.
Alltså jag menar, jag har inte heller några aktier, men det här var ju...
27 plagg om dagen.
Det är ju ändå skitmycket.
Det är jättemycket, faktiskt.
Alltså, för att jag tänker ändå att de flesta inte vill ha med sig någon gammal så... morgonrock.
Nej, nej, precis.
Som är knästrumpa.
Nu har de i alla fall då på Södra Älvsborgs sjukhus, även kallat SÄS, va? Nu har de liksom börjat med någon slags kampanj för att försöka minska det här svinnet. Och det är då att man ska upplysa patienterna om hur, men också varför man ska lämna tillbaka alla sjukhusets kläder.
Ja, men det säger väl sig själv. Eller hur? Man lämnar väl dem där på sängen?
Ja, man kan göra det, men Elisabeth Broman som SVT har träffat, som är undersköterska och jobbar på kirurgavdelningen, hon berättar att så här, det händer en tid som tätt ändå att man kommer in till sjukhus och då har man inte så mycket kläder med sig.
Aha,
kanske
nej.
Också om man kommer in, du vet, lite akut.
Ja, nej, fair enough.
Så då kan det bli så ibland att man måste åka hem i sjukhuskläder.
Mm-hmm.
Men då får man med sig en liten påse som man sen ska lägga de kläderna i och så ska man lämna dem i liksom på sjukhuset en annan dag då.
Okej, men här känner jag genast stor förståelse för de som inte hade gjort det.
Nej, just det. Här känner du att du hade kunnat ha lite kläder hemma.
Ja, det känner jag nog.
Ja.
Jag säger det bara nu.
Ja, ja visst. Herregud.
Alltså,
men det
jag tänkte mänskligt. Att det var mer en aktiv stöld.
Ja, just det.
Att man var så bara, nu ska jag gå.
En, mer en aktiv stöld än en försenad tillbakalämning som bara försenas hela tiden.
Exakt.
Ja.
För, och sen blir det för pinsamt att bara göra det.
Just det. Men jag tror att man kan göra, alltså, som jag fattar det så kan man göra det ganska anonymt.
Mm-hmm.
Man bara lägger kläderna i den här påsen och så finns det i... man kan lämna tillbaka dem då på närmsta vårdcentral eller i sjukhusets entré.
Okay.
Och det är ingen där som vet hur länge du har haft dem om du går till en vårdcentral till exempel.
Nej, alltså jag säger verkligen inte att man inte ska göra det.
Nej, nej.
Jag bara fick lite mer förståelse än att det bara var så jag tar alla de här kläderna
med hem. Rakt av stöld.
Från sjukhuset.
Ja. Ja. Det är i alla fall patientkläder bara från SÄS då för motsvarande en kostnad på 295 000 kronor varje år som försvinner.
Ja, det är
alltså
mycket.
Nästan 300 000 kronor. Och det är heller inte ovanligt då att det är brist på vissa typer av kläder. Elisabeth Broman avslöjar vilka som är de kläderna som försvinner mest. Mm-hmm. Det är två olika plagg. Vill du gissa?
Mm. Jag tänker att det är såna shortsliknande trosor.
Absolut.
Som går upp till naveln.
Korrekt.
Typ. Ja, för det kan jag också tänka att man bara, jag orkar inte ta mig då.
Nej.
Nu när jag på
det ser ju, de ser ganska bekväma ut.
De är väldigt bekväma.
Ja.
Och mjuka. Men och det är också så här, du skulle ju inte gå och köpa sådana i en affär.
Nej, det gick,
typ,
nej, precis.
Både för att du inte kan det och för att det ser ut som en blöja, typ.
Japp.
Men om du väl har den på dig, då är det lite skönt.
Ja, hon säger också, Elisabeth, att de är hållbara.
Mm-hmm.
Det andra plagget som försvinner mycket är mjukisbyxor.
Jaha, det visste inte ens att man kunde få.
Nej, det är ganska vanliga sådana gråa liksom, mjukisbyxor med resår i midjan. Ett förslag har jag då till sjukhusen som ju också har ett ordentligt underskott. Du vet, de ska strama åt sin budget och sånt. Börja sälj den här typen av kläder.
Mm, verkligen.
Det kanske kan vara
lite så cool logga på.
Ja.
SÄS.
SÄS.
På röven.
Verkligen.
Det kanske inte var så bra idé.
Men... Nej, men det lät som något annat nu när vi
SÄS.
Bara sa det och inte läste. Ja, ah, exakt. Det lät som SÄS. Men ja. Det är väl ingen dum idé?
Vet du vad? Också att jag har liksom dragit mig i typ 5-6 år från att köpa ett par mjukisbyxor. För jag tycker det kanske är det tråkigaste jag kan tänka mig.
Mm-hmm, att lägga pengar på liksom.
Ja, men jag vill ändå ha några sådana riktigt grova.
Köp dem bara.
Jag har gjort det nu.
Har du gjort det?
Inför min skidresa.
Ah.
Men de kostade typ 700 spänn.
Jävlar! Vad var det för mjukisbyxor, undrar man?
Nej, det var typ grå.
Är det sant?
Men de är så, jag ville ha ett par med riktigt tjockt tyg som inte blir nopprigt och sladdrigt.
Nej, just det.
Så nu kan jag ändå gå och köpa mjölk i dem utan att skämmas.
Är det sant verkligen?
Ja, det är helt sant.
Ja, visa mig en bild sen.
Ja, jag ska visa det.
Vi lägger ut den på Instagram.
Nej. Linnea, låt mig ta dig på en resa genom vår gemensamma arbetsdag igår.
Ja, gör det.
Det är ju nämligen så att vi sitter alltså närmare och närmare breakingdesken, ja. Känns det som. Mm. De har precis flyttat den, så den är liksom ännu närmare vårt lilla häng.
Absolut.
Där vi på ljudredaktionen sitter. Mm. Och då hör man ju dem ibland när det kommer nyheter, så riktiga nyheter.
Absolut.
Kommer springandes folk, det har vi pratat om innan.
Folk kommer springandes. Jag tycker också att man ibland hör ljudet av när någon snabbt reser sig upp från en kontorstol.
Verkligen. Liksom... Då vet man att det är något på gång.
Ja.
Och igår, då var det jag som breaka the news på otroligt. Den här redaktionen. Pratar jag om NATO? Absolut inte. Nej. Pratar jag om spårvagnsolyckan? Absolut inte.
Nej.
Jag pratar om den nyheten om att en säl låg och sov utanför Alfons Åbergs kulturhus.
Ja.
Där satt jag, scrollade slött omkring på min arbetstid på Facebook. Mm. Såg att en bekant hade lagt upp en bild på den här sälen.
Ja.
Där det var så. En liten ovanlig syn på min morgonpromenad. Då kände jag bara... Fan vad glada de ska bli på läska.
Ja,
gick jag bort så lite lugnt.
Ja, just det.
Lite lugna steg.
För att inte höja förväntningarna liksom.
Mm, så sa jag till våra två chefer. Hallå cheferna. Har ni sett att det ligger en säl vid Alfons Åberg kulturhus?
Ja.
Varav tumult utbröt. Och en av de här cheferna drog på sig jackan. Sa, jag springer dit själv med en gång för att kontrollera om sälen var kvar då.
Ja.
Vilket den var. Det finns ju bilder på den på vår sajt om någon har missat den här stora nyheten igår.
Det finns ju till med video.
Det finns ju med rörligt. Mm. Den låg ju där, en liten ensam säl hade lagt sig vid strandkanten, läser jag artikeln. Jag vet inte, lite då sänkt ribba för strandkant.
Ja, det var mer uppe på några stenar.
Ja, den låg ligger... skitobekvämd ut.
Ja, det gjorde det.
Vid vattnet, vid den här bron då, som går mellan vid Brunnsparken, vid Alfons Åbergs kulturhus. Och det som man tror då är att den hade tagit sig in till stan genom kanalen.
Mm.
Simmat runt
den
där.
Den hade inte tagit bussen.
Den hade inte tagit bussen, hade inte heller släppts ner från himlen.
Nej.
Utan den hade simmat dit.
Simmat, ja.
Det är det man tror.
Just det.
Ja, jag antar det i alla fall, säger Mattias Wik. Inte en släkting till mig.
Nej,
men han
för annars det. Undrar man ju eftersom det var du som inledde.
Ja, jag fick flera frågor av dem på läsken. Riktiga journalister.
Mm.
Men jag bara, va? Vem är det?
Mm.
Ingen aning. Han säger i alla fall att när han kom till jobbet då, för han är underhållningstekniker vid trädgårdsföreningen, vid 6:30 på morgonen. Gud vad tidigt han började.
Ja.
Ja.
Men det ska underhållas, vet du.
Ja, det ska det. Då låg den där och han höll på att inspektera då den här strandkanten efter skräp.
Mm.
När han fick syn på en märklig sten. Stenen var säl. Mattias ringde då till sina kollegor vid Slottsskogen och de har ju en del sälkunskap.
Just
det. De har ju sälar där.
Ja.
Och de var så, det är nog lugnt.
Mm.
Den kan nog ligga där och chilla lite. Men forskare från Göteborgs universitet... De höll inte med.
Nej.
De skickade dit en expert, Jessica Carroll, som tyvärr missade sälen, som hade simmat vidare när hon kom dit.
Mm.
Men hon säger att forskarna är oroliga för att sälen kan ha fågelinfluensa.
Nej.
Jo, från bilderna vi har sett på sälen såg den inte ut att må så bra. Vi förväntar oss för tillfället ett utbrott av fågelinfluensa bland sälar, säger hon.
Nej.
För det pågår tydligen ett globalt utbrott av fågelinfluensa just nu. Och sälarna är då. I den miljön mycket, där fåglar är.
Just det.
Och då väntar de bara på att en säl ska insjukna, säger Jessica Carroll.
Vad,
så tråkigt med den här mysiga nyheten som visade sig vara eventuellt då djupt tragisk.
Ja, precis. Men det var ju också för att på den här videon som finns bland annat på GPs Instagram-konto så är det ju också att den ser liksom lite nyvaken och lite trött ut.
Ja, den ser lite loj ut.
Mm, men det var liksom på ett sätt som innan jag visste då att den kanske hade fågelinfluensa så tyckte jag bara så, fy fan vad gulligt.
Du bara, måndag morgon.
Här ligger den och chillar lite liksom. Ja. Har simmat och tar sig en vila. Men då kanske den verkligen inte mådde bra då.
Nej, jag känner att det är en liten dålig smak nu. Ja. Efter att jag har läst här. Jessica Carroll säger i alla fall att hon uppmanar allmänheten att rapportera in när man ser sälar på ovanliga ställen.
Bra gjort, Fanny.
Även till oss på tidningen. Ja, så vi kan skriva en jätteläst artikel om det. Men man ska också hålla avstånd då så man inte råkar stressa en eventuellt sjuk säl i onödan.
Nej, det vill man ju inte.
Det vill man ju verkligen inte. Men ser ni någon som inte borde vara typ vid stenpyra, kanske ni ska höra av er till dem.
Ja.
Så vi får ta hand om de här.
Gör det.
Eventuellt sjuka cellerna.
Vi ska prata om Västtrafik nu.
Underbart.
Mm, jag är för andra gången den här morgonen inne på SVT Nyheter Väst.
Wow.
Mm, bra jobbat SVT.
Verkligen. Förutom när ni glömde Micka. Ulf Kristersson.
Just det, precis.
Men, ja. Man kan inte göra allt.
Nej, bra. Det kan man inte. Och de har då i alla fall skrivit en liten artikel här om att det har blivit ökade biljettintäkter efter införandet av civila kontrollanter.
Vilken skräll!
Vilken skräll! Eller som P4 skrev i rubriken, rusning efter biljetter när kontrollanterna blev civila.
Ja, det var ett roligt sätt att använda det ordet på.
Ja, exakt.
Det brukar vara så, rusning till Håkan Hellström-biljetter.
Ja, exakt, konsertbiljetter. Alla var inne på hemsidan och bara klick, klick, uppdatera.
Ja, exakt.
Fick jag min Västtrafikbiljett eller inte?
Ja, men jag har ju blivit kontrollerad av de civila kontrollanterna.
Ja, du blev det förra veckan, va?
Ja, och också av typ alla vanliga kontrollanter. För det är kontrollanter överallt.
Mycket kontrollanter.
Så det kanske är därför. Bara att man inte omöjligen kan åka någon spårvagn just nu utan att bli kontrollerad.
Ja, det är faktiskt... Jag har också sett dem mycket mer än vad jag brukar. Mm. I alla fall så skriver SVT att antalet köpta biljetter har ökat med runt 20% jämfört med samma vecka förra året.
Det är ändå en siffra.
Det är ändå en siffra.
Ja, det tycker jag.
Och intäkterna av de här biljetterna har ökat då med nästan 50%.
Oj!
Ja, så jag vet inte om de har höjt priserna eller hur det går.
Det har de väl.
Men, jo, men det har de ju faktiskt. Mm, ja.
Det har
men,
vi pratat om.
Antalet köpta biljetter har i alla fall då ökat med 20%.
Mission accomplished för Västtrafik då?
Ja, men Västtrafik är lite liksom försiktiga. De vill inte liksom slå fast så här att det är våra civila kontrollanter som gör att det är många fler biljetter som köps.
Nej.
Utan Västtrafik skriver i en kommentar då till SVT att det kan som sagt vara väder, kalendereffekter, att vi har gått ut med att vi ska göra fler kontroller eller egentligen lite vad som helst, skriver Västtrafik.
Ändå ödmjuk på något sätt.
Det skulle kunna vara att det nu har blivit klart med en ny förbundskapten.
Just
det.
Det
skulle kunna vara
de är rädda att det ska komma en dansk skrikare om i ansiktet.
Det kan vara att Ungern röstade ja, det kan vara att många jag vet
det är billigare
inte.
Med grönsaker som man har mer pengar över.
Kan vara att Melodifestivalen har börjat.
Ja, vem
det kan
vet
vara vad som helst.
Vet vad det kan vara? Att det har varit så jävla dåligt väder.
Det kan det vara.
För mig personligen är det ju det.
Ja, just det.
Jag brukar ju gå. Men nu har jag bara känt så här. Nej, jag är värd bättre än så här.
Det är du.
Jag är värd att åka spåren.
Ja.
Ja, men grattis Västtrafik, antar jag.
Ja, pengar är väl gött för alla företag.
Pengar vill man ha.
Det vill man.
Mm. Du skiter det här nu. Pengar vill man ha, men det var allt för oss idag ju. Jag pratade i början av programmet om spårvagnsolyckan i Gamlestan igår. Så trafiken, jag vet inte gick nu på morgonen, men nu har jag inte... Jo, vagnarna rullar igen! Efter spårvagnsolyckan läser jag på gp.se vid 8-tiden så kunde spårvagnarna börja rulla igen mellan Angered och Gamlestan. Bara som ni vet där ute om ni är på väg någonstans. Mm. Jag pratade också om att det var ett långvarigt strömavbrott i Karlatornet som fick grannarna att börja chitterchatta
Just det.
Det var inga problem.
Och de lät liksom helt osannolikt nöjda och glada.
Det var typ det bästa som hade hänt dem.
Ja.
Vad pratade du om?
Jag berättade ju då att Ungern sa ja. De har ratificerat vår NATO-ansökan. Nu ska bara presidenten skriva under och sen så är det ungefär 7 olika byråkratiska steg innan flaggan kan hissas och vi får vara med på mötena.
Ja, så är det. Men det är på gång i alla fall.
Det är på gång.
Vi hade 2 gäster idag.
Ja.
Det var ju Pontus Stocktrader och Larsson som lärde oss lite matnyttigt om hur man ska göra om man vill hålla på med aktier. Något han gör sedan 8 år tillbaka som jobb.
Mm.
Det är hans jobb helt enkelt. Vi hade också Robert Laul här som pratade om vår nya förbundskapten, danska Jon Dahl Tomasson, som kommer och skriker med sin arroganta ledarskapsstil på vårt herrlag.
Auktoritära?
Ja, just det.
Jag vet inte om man är arrogant.
Ja, men jag har sett ordet nämnas samband med hans namn.
Mm.
Men vad vet jag?
Nej, jag ska inte heller vara den som är den. Men det ska bli spännande att se.
Det ska bli spännande att se. 2 människor som inte är så intresserade av fotboll blev intresserade och har jobbat av Robert Laul. Researcher idag var Carl Jansson, producent var Emily Hagbard, nyhetssvepare var Isabella Persson och så var det du, Linnea Rönnqvist.
Och du, Fanny Wijk.
Ja, det var allt för oss.
Det var det.
Hej då!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.